Det här är ett vinterprat från Svenska Yle.
Bluff, 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 viskar den där lilla jäveln på min axel. Du är ingen riktig artist, du är en inkvoterad finlandssvensk. Tick, 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 tick. Ah, varför måste mamma och pappa ha en väggklocka i varje sovrum? Hur mycket är den nu? Fan, 3:30. Jag måste få sömn om jag alls ska ha någon röst imorgon. Och tänk om det inte kommer tillräckligt med folk. Jag menar 38 sålda på förköp. Vad är den här grejen med att folk bestämmer sig så förbannat sent nu för tiden? Jävla pandemi. Jag borde säkert ha lagt 500 euro på de där löjligt små annonserna i tidningen. Men nu har jag ju inte 500 euro. Och vem läser egentligen tidningen och mer? Nåja, bara nu kommer 30 pers till i dörren så är det väl okej. Okay. Fuck. Varför känns det så här varje gång en ny skiva ska ut? Nej, nu sömn. Gud som haver, barnen kär. Se till mig som liten är. Så här kan en ångestladdad aftonbön låta kvällen innan en stor konsert. Nu senast från mitt pojkrum i Jakobstad när min nya skiva skulle lanseras. Jag heter Fredrik Furu och är artist, låtskrivare, entreprenör, journalist, producent, kreatör. Ja, vissa gånger kan jag känna mig lite som en kulturell fällkniv. Som ett kreativt verktyg som passar lite överallt. I fjol var jag festivalgeneral och brandchef. I år blev jag både barnboksförfattare och cirkusdirektör. Och idag ska jag vinterprata om den heliga treenigheten. Jämförelsesjukan, bluffsyndromet och jantelagen, som ibland får mig att känna mig fullkomligt värdelös. Det händer sig ibland när jag går in i en butik eller på en bensinmack att någon kommer emot mig och utbrister: "Ser du en kändis?" Och det här känns alltid lite märkligt. "Du var ju i TV i Sverige," kanske någon säger. Visst, men det var ju för 20 år sedan. Och idag minns ju folk knappt vem som var känd i förra veckan. Men man kan ändå säga att jag är en offentlig person. Främst då i det lilla, rätt icke-homogena område som kallas Svenskfinland. Och framför allt i den begränsade nordvästra delen som kallas Svenska Österbotten. Här där mina vänner kallar mig feki. En utflyttad jeppisbo som ville bli fotbollsproffs. Men som växte upp och blev artist och låtskrivare. Här sitter jag nu någonstans mitt i livet. 45 år ung och gammal. Och i bästa fall så har jag ungefär lika många år framför mig som bakom. Min sambo brukar säga att jag är en grubblare. Och visst, under åren har jag tänkt mycket på det liv som jag har valt. Ena dagen sjunger jag på en fotbollsarena i Österbotten inför 9000 personer före gyllene tider. Nästa dag så kämpar jag i motvind på ett bortglömt café i Västerbotten med 9 pinnar i publiken. True story. En gång bestämde jag mig för att satsa allt jag hade på ett liv i kultur- och underhållningsbranschen. Och det är fortsättningsvis det livet som jag väljer på nytt varje morgon. Men det finns några frågor som jag återvänder till i mina nattliga grubblerier. Varför utsätter jag mig för vissa saker? Varför är jag nästan aldrig nöjd? Varför bryr jag mig egentligen om vad andra tycker? Och vem är jag i mina egna och i andras ögon? Att vara artist eller jobba med någonting kreativt som ska bedömas av andra är en ständig balansgång mellan förtjusning och förtvivlan. Ibland går det bättre, ibland går det riktigt dåligt. Ibland svävar jag på moln och ibland krälar jag i dike. Det finns dagar då jag föreställer mig ett normalt liv som en lagom vanlig medelklassman. Ni vet, en sån som jobbar 8-4 och bor med fru och barn i ett parhus som ägs av banken. Som för barnen till fotbollsträningen 5 gånger i veckan, spelar padel med grabbarna varje torsdag och som åker till Gran Canaria på All Inclusive en gång om året. Vilket superskönt liv, känner en del av mig. Medan den andra delen då blir galen och börjar klättra längs med väggarna. Nu säger jag förstås inte att den här mannen aldrig har några problem, men jag tänker mig att de är annorlunda än mina. För att kunna förstå mig själv, mina känslor och mina livsval lite bättre har jag tänkt göra precis som Alexander Stubb, nämligen kolla på tre saker. Tre begrepp som jag tycker känns spännande, träffande och ibland också obehagliga. Tre fenomen som har format och påverkat mig under en lång tid, ja nästan ända sedan jag föddes, beroende lite på hur man ser på det. Jämförelsesjukan, luftsyndromet och jantelagen. Hör du ska inte tro att du är nå. Klipp håret och skaffa ett riktigt arbete. Det här är verkligen två klassiska meningar. Där den senare troligen syftar på 50- och 60-talets unga pop- och rockmusiker. De som lät håret växa och sågs som ovårdade lycksökare utan framtidsutsikter. Det här är en fras som dyker upp ännu idag, mest på skoj förstås. Men den har ändå satt sig djupt i mitt och många andra österbottniska konstnärers medvetande. Det första uttrycket, du ska inte tro att du är någonting, härstammar från den välkända jantelagen. En påhittad lag som dansk-norske författaren Axel Sandemose skrev redan 1933 i sin roman En flykting korsar sitt spår. Sandemose han växte upp i Nyköping Mås på norra Jylland. En småstad i Danmark som fick bli förebild för Sandemoses litterära stad Jante. I boken så beskrivs de som bor i stan på ett rätt så negativt sätt och begreppet jante har sedan dess fått stort genomslag och används idag av människor som inte har en aning om att det ens finns en bok. Jantelagen kopplas idag till kulturen på många andra ställen i Skandinavien. I korthet så säger den att man inte får sticka ut och tro att man är bättre än andra på något sätt. Det som jag nu har tänkt fundera på är hur jantelagen har påverkat mig. En österbottnisk man född i en småstad som Jeppis under sent 70-tal och vaggad i bibelbältets trygga famn. Jakobstad hör till de församlingstätaste städerna i Finland. Eller åtminstone känns det så för mig som har vuxit upp där. Och det här präglar förstås vardagen och känslan i stan. Min egen subjektiva uppfattning är att majoriteten av människorna i Jeppistrakten är traditionsbundna, ordentliga, försiktiga och noga med att göra så som man ska. Man är väldigt medveten om sin omgivning och det finns en stor nyfikenhet kring det som andra gör. Men själv vill man helst av allt bara smälta in i mängden. Och det värsta som kan hända är att du gör bort dig på stan och blir utpekad offentligt. Det här har jag och många andra med mig marinerats i under hela vår uppväxt. Slut i pjassade, tro inte att du är nå, utan gör som alla andra så behöver ingen skämmas. Kungarna och drottningarna i Jakobstad på den tiden, och kanske delvis fortfarande idag, var de som var bra på idrott, främst då på fotboll och innebandy. Där var det okej att sticka ut, kanske för att det då hade att göra med en direkt prestation, inte så mycket med din personlighet. Min personlighet var snäll, känslig och fundersam. Och i lågstadiet betydde det att jag blev ett enkelt mobbningsoffer. Och barn kan som ni alla vet vara väldigt elaka. Det började med en vårta som jag hade på mitt ringfinger. Vårtan den brändes bort, men mobbningen fanns kvar och tårarna de brände bakom ögonlocken. Efter ett tag och ett skolbyte så visade sig att jag också hade en talang för både fotboll och innebandy. Och den vägen blev jag senare också accepterad som en i det gänget. Långt upp i tonåren var det också fotbollen som var den stora drömmen. Men även om jag lyckades bli en del av gemenskapen där i omklädningsrummet så kände jag mig aldrig helt hemma. På fritiden hängde jag ändå med mitt eget kompisgäng, där mina absolut bästa vänner fanns. Och dessutom fanns det någonting annat som drog i mig. En annan verklighet som bara var min egen. Och till den flydde jag så ofta jag kunde. Jag läste en massa äventyrsböcker, mest fantasy och deckare, och jag lyssnade förstås på musik. Det var tuffa artister som Roxette, Wet 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 och Eros Ramazzotti. Och allt som oftast så dagdrömde jag mig bort. Bort i en annan värld, där jag fick vara den ensamma och mystiska hjälten. Den som alla tjejer egentligen ville bli räddade av. Det här hände förstås aldrig i verkligheten. Där vågade jag inget annat än att bara vara en i mängden. Det tog många år för mig att komma över mobbningen, men det att jag bytte skola och fick nya vänner gjorde att jag också vågade pröva mina musikaliska vingar. Och sakta men säkert tog jag mig längre och längre fram på scenen. Och plötsligt, jag minns faktiskt inte riktigt hur det gick till, så fick jag frågan om att vara solist i ett rockband. Men just där och då så tror jag ingen, inklusive jag själv, skulle ha satsat pengar på att det senare skulle bli mitt yrke. Som jantelagen och mina mobbare sa, du ska inte tro att du duger till någonting. Du ska inte inbilla dig att du är bättre än oss. Nej, kanske inte bättre, men definitivt annorlunda. Jag har alltid känt ett stort och starkt stöd hemifrån. Men jag är helt säker på att både mamma och pappa, i alla fall till en början, hoppades att jag skulle skaffa mig en utbildning och ett vanligt jobb. Det var först 2003, när jag kom med i TV i Sverige, som åsikterna svängde på riktigt. Både hemma, i media och bland folk på gatan. När Bert Karlsson, ni vet den här sura skivbolagsgubben som upptäckte Carola, gick ut i svenska kvällspressen och sa att den här Fredrik från Finland, han har någonting och han ska vara med i artistskolan Fame Factory. Då blev det plötsligt på riktigt. I ärlighetens namn så var det väl först någonstans där som jag också själv började tro på mig som artist för första gången. Jag vågade stå på egna ben samtidigt som jag gjorde bort mig i TV genom att både dansa, gråta och allt möjligt annat som en dokusåpa som Fame Factory förde med sig. Och folk i sofforna tyckte tydligen om det. I TV-bubblan var det enda sättet att överleva att glömma jantelagen. Kameran avslöjar allt, så du måste åtminstone få den att tro att du är någonting. Annars åker du ut. Vilket jag också gjorde, men först 13 TV-veckor senare. Och trots att mycket i programmen var ett spel för gallerierna blev Fame Factory faktiskt också en riktig skola för mig. Jag lärde mig att tänka mer som en artist. Det här, det var min första riktiga närkontakt med den svenska musikbranschen. Och jag blev som en svamp som sög åt sig alla intryck. När jag sen åkte hem till mitt band i Vasa igen, vi hette Kometfabriken som några av er kanske minns, så var vi alla fast beslutna på att slå igenom. Det fanns liksom inget annat på kartan. Så jag gick rakt från en fabriksbubbla till en annan. Och det gick riktigt bra till en början. Vi fick jobba med Lasse Andersson, en av Sveriges bästa producenter, och spela in i Abbas gamla studio. Vi fick skivkontrakt med finska EMI och släppte ett debutalbum. Vi var kungar av Svenskfinland och vi låg etta på Radio Extrems lista så länge att de blev tvungna att ändra reglerna för hur länge man fick lov att vara med. Vi var unga och lovande och vi fick dansa en sommar. Eller kanske tre. Men sen tog det roliga slut. Under flera år så hade vi satsat allt vi hade. Men på något sätt så räckte det ändå inte riktigt till. Vårt finska skivbolag tappade intresse och vi fick aldrig ge ut skivan i Sverige. Och då, när vi la bandet på is och när ljuset från strålkastarna släcktes, då knackade Jante på dörren igen. Och där låg jag sömnlös och undrade om jag verkligen hade varit värd all uppmärksamhet. Varför slog vi bara igenom i Svenskfinland? Var det jag som inte var tillräckligt bra för Sverige? Tänk om jantelagen hade haft rätt hela tiden. Kanske jag bara var en enda stor bluff. The imposter syndrome, eller bluffsyndromet som det heter på svenska, är ett begrepp som blev lanserat av amerikanska psykologer på 70-talet. Kort och gott är det här ett slags intellektuellt tvivel på dig själv. Trots att allt tyder på att du som person är fullt kompetent så är du själv helt övertygad om att du bluffar och inte förtjänar den framgång som du har nått. Alla tecken på framgång ser du som tur eller timing eller som att du har lurat andra att tro att du är mer kompetent än du själv tror. Det här syndromet är väldigt vanligt bland personer som är högpresterande och lika vanligt bland kvinnor och män. Dessutom har bluffsyndromet ofta dykt upp bland studerande och forskare som har fått sina positioner genom kvotering. Ja hörni, om jantelagen har påverkat mig så känns det här med bluffsyndrom nästan ännu mer träffande. Högpresterande, japp, det kan jag verkligen skriva under på. Och det här med kvotering verkar ju också superintressant. Tänk om jag som finlandssvensk artist oförtjänt har uppnått min position genom en slags minoritetskvotering. Vi har ju ändå två egna radiokanaler och nästan en egen tv-kanal i Svenskfinland. Och där är tröskeln att komma in definitivt lägre än i Sverige. Dessutom har vi ju också våra finlandssvenska kulturstipendier som endast vi kan söka, få och ja, vissa gånger nästan leva på. Bluff, 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 viskar den där lilla jäveln på min axel. Du är ingen riktig artist, du är en inkvoterad finlandssvensk. Och som om inte det är nog, dessutom säger forskarna att bluffkänslor är vanliga bland sådana som saknar formell utbildning och därmed känner sig mindre kunniga. Mm. Själv har jag alltså ingen formell musikutbildning. Och fastän jag har jobbat med musik de senaste 20 åren så drar jag mig fortfarande av någon anledning för att kalla mig musiker. Jag menar, förtjänar jag verkligen den titeln då jag bara kan 5 ackord på gitarr? Men fastän det är över 20 år sedan jag jobbar på en dagstidning så kallar jag fortfarande mig för journalist. För det är ju ändå det som jag är utbildad till. Visst är det märkligt hur vi fungerar? Ett av tecknen på att du har drabbats av just bluffsyndromet är att du alltid vill vara bäst när det ska presteras. Det här stämmer definitivt in på mig. Jag vill nämligen alltid vara bäst i klassen och kan dessutom vara en riktigt dålig förlorare, även om jag nu för tiden lyckas dölja det ganska bra. Jag kan också bli orolig för att folk ska upptäcka att jag inte är lika duktig som de tror. Ett bra exempel här är att jag, fastän jag har varit solist och frontfigur i över 20 år, är jätteosäker när det ska sjungas i stämmor. Jag får extrem prestationsångest i ett rum med andra musiker eller sångare om det plötsligt ska hittas en ters eller en kvint. Eller för att citera en gammal rockarkompis, septim, det är väl en fisk det. Septim är alltså det sjunde tonsteget, för de som räknar. Ett annat vanligt tecken på bluffsyndrom är att man känner att man har klarat sig bra endast tack vare tur eller tillfälligheter. Med åren har jag insett att allt bra som jag har gjort ändå inte bara kan bero på tur. Eller som skidlegenden Ingemar Stenmark sa i en intervju, att det är märkligt att ju mer jag tränar, desto mer tur har jag. Men med det sagt så vet jag att tillfälle och timing definitivt spelar roll. Det gäller bara att själv försöka skapa rätt förutsättningar för att lyckas. Jag blir också ofta besviken på min egen insats. Istället för att njuta när det går bra för mig är jag väldigt snabb på att hitta sånt som gick fel. Jag känner alltid att det kan bli lite bättre. Men också här, med åren, har jag börjat se det som en styrka att aldrig vara nöjd. Det betyder att jag fortfarande är hungrig, nyfiken och vill utvecklas. Men samtidigt försöker jag bli bättre på att klappa mig själv på axeln när jag har gjort någonting bra. Jag har alltid haft väldigt svårt att ta emot beröm. Någonting som när jag nu funderar på det känns rätt typiskt österbottniskt. Och säkert också bottnar i Jantes, du ska inte tro att du är nå. Det är mycket lättare att lyfta fram dem som jag jobbar med än att ta till mig hyllningarna själv. Nu är jag ändå inte ensam om att känna mig som en bluff ibland. 80% av alla människor har någon gång känt sig drabbade. Och flera amerikanska presidenter har sagt att de har varit rädda för att bli avslöjade. Ja, till och med Albert Einstein säger sig ha lidit av bluffsyndrom mot slutet av sitt liv. Så här, med både presidenter och Einstein, är jag ändå i gott sällskap. Och det är förstås ni också. Ni lyssnar nämligen på ett vinterprat med mig, Svensk-Finlands just nu största bluffmakare, Fredrik Furu. Att vara artist handlar väldigt mycket om att lära sig att hantera och tackla sin ensamhet. Att stå där ensam mitt på scenen med hjärtat i handen och bli bedömd och kritiserad. Det som har tagit flera år för mig att skapa, från en melodislinga och ett rim i min mobil till en färdig låtbebis, ligga plötsligt ute för vem som helst att ta in. Hylla och gilla, eller såga och sen kasta i skräpkorgen. Att bli sågad, ja, det hör liksom till yrke, men det gör det inte lättare att acceptera. En recension kan dessutom innehålla en massa bra saker, men det är garanterat det negativa som fastnar. Åtminstone hos mig. Läs inte vad de skriver då, kanske någon av er tänker. Nej, det är klart. Men då det bara finns 2 finlandssvenska radiokanaler och typ 5 dagstidningar är det svårt att låta bli. Och sen så bor det också i mig ett artistego som gärna vill ha koll på vad det är som folk egentligen tycker och tänker. Jag minns att jag fick en albumrecension i en musiktidning i Sverige en gång. En 3 av 5 möjliga. Och att recensenten skrev typ att allt var helt okej. Helt okej. Inget speciellt. Det var nästan så att jag hellre hade blivit sågad vid fotknölarna än att få ett helt okej. Helt okej är ju det jag som artist vill komma bort från. Att vara lika som de andra. Bluff, bluff, bluff. Du ska inte tro att du är bättre än oss. Det har gått snart 15 år sedan jag plötsligt började få panikattacker. Jag hade varit på bio i Vasa en vinterkväll och på vägen ut till bilen kände jag plötsligt ett tryck över bröstet. Jag fick en märklig frossa och kunde plötsligt inte andas ordentligt. Men som österbottnisk man så ska man ju klara sig själv, så jag satte mig i bilen, vred om nyckeln, slog på fläkten på full värme och började köra till akuten. Väl framme där så skrek jag i luckan att jag får inte luft och att jag tror att det är en hjärtattack. Jag minns inte så mycket av vad som hände sen, mer än att jag fick lägga mig ner och att man kopplade upp mig till en massa sladdar. Ja, att jag skulle andas i en påse. Hjärtat var det sen inget fel på, men det här blev ändå startskottet för en riktigt jobbig tid. Jag vägrar själv tro att det var ångest, men jag fick plötsligt svårt att vara bland folk och vissa dagar ville jag inte ens stiga upp ur sängen. Med stor sannolikhet så hände det här som en följd av mitt högpresterande under en lång tid och av att bli konstant bedömd av andra men kanske främst av mig själv. Jag har alltid varit min egen absolut hårdaste kritiker. Det märkliga är att jag egentligen inte kände mig speciellt stressad under den här perioden. Men min kropp den sa ifrån och jag blev verkligen tvungen att lägga hela livet på paus. Jag gick i terapi och åt medicin. Och när jag sakta men säkert vågade börja trappa ner medicineringen och trappa upp tempo igen så var det med insikten om att ingen är osårbar. Idag är det väldigt många år sedan jag har haft en panikattack och jag har lärt mig att känna igen varningssignalerna i tid. Så fastän jag jobbar hårt så har jag rätt bra koll på mina gränser. Eller i alla fall tror jag det. Jag tror också att den erfarenhet som jag fick av panikångesten har gjort mig tryggare i det jag gör idag. Men samtidigt, nu när jag berättar om det här, så känner jag ett märkligt obehag i bröstet. Så någonstans här inne hade satt väldigt djupa spår. Jag såg en dokumentärserie om Robbie Williams nyligen. Ett starkt porträtt av en fantastisk entertainer som har vandrat en lång och omtumlande väg för att komma dit till den han är idag. Efter att Robbie hade gått in i väggen en andra gång valde han att pausa solokarriären och gå tillbaka till sitt gamla boyband Take That. Och tillsammans med dem blev pressen plötsligt lättare för honom att bära. Jag kände igen mig i känslan här och jag har själv många gånger tänkt att det skulle vara skönt att få vara med i ett band igen. Att få vara en gänge och kunna dela på allt ansvar. Så om någon i Kometfabriken nu hör det här, om ni känner att ni vill dela min börda igen, ring mig så gör vi comeback. Hörni, nu har vi lärt oss om både jantelagen och om bluffsyndromet. Det tredje och sista benet i treenigheten som jag talade om i början är någonting som kallas för jämförelsesjukan. Själva teorin om just sociala jämförelser lanserades av den glada amerikanska psykologen Festinger. Han menar att det är en mänsklig drivkraft att utvärdera sig själv, sina förmågor och sina åsikter. Och att vi ofta gör det genom att jämföra oss med personer som vi tycker liknar oss själva. Det finns studier som visar att 10% av vår tankeverksamhet går åt till att jämföra oss med andra människor. Själv så jämför jag mig också hela tiden. Både med andra artister som är mer framgångsrika, med kompisar och bekanta i min ålder som kanske har bättre jobb eller tjänar mer pengar. Med min sambo som lär sig italienska snabbare än mig. Och med männen på gymmet som är i bättre form. Jämför inte din början med någon annans mitt, säger psykologen. Men det är lättare sagt än gjort om man står där vid gymspeglarna. Ett annat tips för att sluta jämföra sig med andra är att tänka som en häst. Och för mig som gammal hästuppfödare känns det här självfallet väldigt relevant. Nu blir ni förstås nyfikna på Fredrik hästuppfödaren, så det är väl lika bra att jag berättar. Vi ska ta oss 20 år tillbaka i tiden, till en varm sommarkväll på en uteterrass i Vasa. Jag dricker öl med några kompisar då en för mig obekant medelålders kvinna plötsligt fångar in mig med blicken. Hon börjar småspringa mot mig genom folkmassan, kasta sig runt min hals och utbrister med kärlek och värme i rösten. Fredrik, vi är gravida! Efter en stunds chock och både min och allmänhetens förvirring trillar poletten ner. Det måste ju vara min spontana investering ett halvår tidigare i amerikansk hästsperma som har gett resultat. Utan att gå in desto närmare på detaljerna så kunde jag därmed också titulera mig gravid hästägare. Eller jag i alla fall en av 100 havande delägare i en blivande travhäst. Det här exemplet på min fenomenala förmåga att göra dåliga investeringar för oss då tillbaks till botemedlet mot jämförelsesjukan. En travhäst jämför sig nämligen inte med sina konkurrenter. Hon fokuserar rakt fram och springer mot mållinjen. Hon vet vart hon ska och vad hon behöver göra för att komma dit. Med andra ord, testa att vara en travhäst, säger psykologen. Sätt tydliga mål och fundera på vilka steg du behöver ta för att komma dit du vill. Strunta i alla andra, åtminstone för en stund. Bra, det ska jag ta till mig. Men kan det inte också vara positivt att jämföra sig med andra? Jag känner nämligen ofta att jag blir sporrad till att göra saker ännu bättre om den som jag jämför mig med har gjort någonting bra. Eller kanske ännu oftare om den jag jämför mig med har gjort någonting dåligt och ändå får uppmärksamhet. Då tänker jag, fan, det här är inte okej. Nu måste jag gå hem och skriva en riktigt bra låt. Enligt forskningen så är det både bra och dåligt att jämföra sig med andra. Det är förstås bra om man blir inspirerad att bli bättre. Och dåligt om man blir missnöjd med sig själv eller ledsen. I värsta fall så kan jämförande dessutom leda till destruktivt beteende. Och i sånt vill ju ingen hamna. Sen har vi förstås våra sociala medier och glansbilden som vi genom dem förväntas ge av oss själva. Det här hjälper förstås inte heller mot jämförelsesjukan. Kanske borde jag göra som den brittiska komikern Ricky Gervais och lägga ut selfies på mig själv liggande i ett badkar orakad och med trippelhaka. Men nu har vi förstås inget badkar hemma. Och speciellt inte så fint som det som min kompis Axel Åhman i humorgruppen Kai har. En annan sak som blir en jämförelse för mig, speciellt här i Österbotten, är att alla andra bildar familj. Det här verkar gå lite i cyklar och just nu känns det igen som att det görs en massa barn runt omkring mig. Jag minns att jag kände av samma saker när jag tog beslutet att flytta till Stockholm för mer än 10 år sedan. Där, i Nordens enda storstad, blev känslan genast annorlunda. Det var förstås bråttom överallt, men definitivt ingen brådska med att skaffa barn. Men visst vill jag också ha barn en dag. Det har jag känt länge. Men som jag sa i början, jag har satt mig själv först och aktivt valt musiken först, varje dag i många år. Därför vill jag nu att min sambo som är yngre än jag också ska ha samma chans. Att få välja en dröm som inte kanske innebär just hus och familj i en trygg finlandssvensk miljö. Och det bästa, jag har dessutom möjlighet att följa henne in i den drömmen. Dessutom läste jag att Al Pacino precis har blivit farsa som 83-åring. Så jag menar, händer det så händer det. När jag skulle välja musik till mitt vinterprat så tänkte jag först att jag självklart också måste spela min egen musik. Men ni kan ju gissa vad som slog till då. Ja, precis det. Hela den heliga treenigheten. Först jantelagen som sa att jag inte kan marknadsföra mig på det sättet. Inte ens i mitt eget program. För vem tror jag då att jag är? Sen jämförelsesjukan som hörde av sig och sa att jag dessutom spelar fantastisk musik av världsartister som är mycket bättre. Så låt bli dina egna låtar. Okej då. Och sist bluffsyndromet som gör sig påmint och säger: tänk om det går så att om du spelar din egen musik så inser alla som lyssnar att du egentligen inte kan skriva bra låtar. Ja, precis så kommer de ju att tänka. Men vilken tur, hör ni, att jag nu då har fått lära mig att jantelagen är en påhittad lag av en dansk-norsk författare som garanterat hade samma tvivel som jag. Så honom behöver jag definitivt inte lyssna på. Och psykologen säger att ett bra sätt att hantera bluffsyndromet är att diskutera det med andra. Och nu har jag ju pratat i snart en timme om det här med er, så jag behöver inte känna mig ensam. Vad skönt. Och avslutningsvis så tänkte jag nu undgå jämförelsefällan genom att tänka som en travhäst. Och varje travhäst vill ju som bekant springa rakt fram mot målet medan hon lyssnar på sin egen musik. Mitt namn är Fredrik Furu. Jag är en travhäst. Och jag vill tacka er alla varmt för att ni har lyssnat. Nu ska jag trotsa Jante med att spela en egen låt och dessutom citera refrängen. Vi som tror på ögonblick, vi kan fånga dem vi får. Tillfällen som kom och gick, alla månader och år. Vi träffar sällan mitt i prick, nu ser jag minnen i en tår. Men vi som tror på ögonblick, vi kommer närmare för varje steg vi går.
Dagens vinterpratare var Fredrik Furu, redaktör Lin Jung, producent Jessica Jensen. Vinterpraten görs av Parad Media för Svenska Yle.